Välkommen till Unionen.
Jo, jag undrar hur många semesterdagar jag har som projektanställd. Och vad gör jag om jag inte får något semestertillägg? Påverkar det inkomstförsäkringen? För jag har blivit varslad, till skillnad från min kollega som oftast har härskarteknik på möten och dessutom har högre lön trots samma tjänst. Vad gör jag nu?
Okej, vi tar det från början.
Jobbigt på jobbet. Som medlem i Unionen kan du alltid prata med våra rådgivare.
De kan skriva mina citat innan jag ens säger dem. Så.
Där har vi en dialog. Vi har ambitionen att det ska vara klart ganska snart.
Kommer man att se en mycket spännande fortsatt utveckling. Hur vi ska utveckla GIF Sundsvall. Vi har en spännande utvecklingsresa. Mycket spännande utvecklingsresa.
Han var klok nog att välja Sundsvall som nästa utvecklingsmöjlighet.
Det är en spännande lösning.
Spännande båda. Väldigt spännande central mittfält.
Du lyssnar på GIF-podden.
GIF-podden är tillbaka med ett nytt avsnitt och en ny gäst. Men som vi har gjort nu senaste gångerna så ska vi börja med att tacka Instagram-kontot Hej Batanero, där ni fortsättningsvis kan bidra med frågor. Och så ska vi ju berätta att GIF-podden numera också finns på Spotify. Vad tycker du om det, Tobbe Eriksson?
Superbra.
Ja. Ja, eller hur? Tobbe lyssnar varje vecka. Nej, det gör du kanske inte. Men kul att få välkomna dig för första gången hit in i huset och in till GIF-podden.
Tack så mycket. Kul att vara här.
Ja. Jag ska säga, du gjorde ju liksom, du vann ju direkt SM-guld i bra första intryck för mig när jag kom ner på min första GIF-träning för säsongen. Så kom du fram och hälsade och kunde mitt namn. Mm. Hur?
Ja.
Det känns ju superproffsigt.
Nej, det känns som, för mig känns det som vanligt tyfs. Att det är jag som är, jag är ny i stan. Du är ju bara här, varit med laget mycket nu liksom. Så det känns som min uppgift att komma fram och presentera mig så.
Ja. Det var snyggt. Annars har vi bara hört i telefon.
Nej, men det, man har ju koll på vilka som följer laget och skriver om laget så det. Nej, det kändes självklart.
Du har följt GIFarna så pass även om du har bott i Kalmar alltså.
Ja, det har jag ju. Även om åren har gått så himla fort. Det är 10 år jag har varit i Kalmar nu så att, men under alla år så har jag ju följt GIFarna på relativt nära håll hela tiden så. Det har jag.
Men skulle du liksom anser du att du är en GIF-supporter?
Ja, det skulle jag vilja säga. Även om det är väl lite känsligt så när man tillhör en annan allsvensk förening så, men det är klart att jag är fostrad här i GIFarna min seniorkarriär, så att det är klart att att föreningen betyder jättemycket för mig. Jag har gjort det så, så att det nej, absolut, jag ser mig som en supporter i det också.
Firar du ett mål mot Kalmar?
Jag vet inte, ska man bestämma sånt innan? Jag vet inte, men så här, spontant så kanske. Ja, det gör jag nog, men med viss återhållsamhet.
Jag tror det var, nu ska vi se här. Jag tror det var när Mike Sema var här, så pratade vi om just det där, om han skulle möta Hammarby, hur han skulle göra. Och då tror jag att, ja men här på hemmaplanen då, så skulle han fira. Om jag minns det här rätt, men att på bortaplan liksom, på Tele2 och sådär inför Bayerns fans, att man då kanske man visar lite mer respekt.
Ja, det kanske ligger någonting i det. Att det finns mer respekt att visa just när man är på deras arena så.
Men här är det, ja, inte mitt perspektiv, men ur hans perspektiv, vår fest. Så då var det mer okej, tyckte han.
Kan köpa det.
Om jag minns det här rätt, jag kanske lägger orden i munnen på honom. Men en grej jag tänkte på här nu när jag var nere på första träningarna, det var något pass här där du körde, du var ganska nära i position med Albin Palmlöv, ung kille nu som är uppe och kör. Ni är väldigt bildligt lika på planen, på håll.
Ja, det kanske
är. Visste du det?
Fast han är vänsterfotad då.
Ja, ska inte jag svära på kanske.
Nej, det kanske inte är, men jag trodde det.
Jo, det kan det vara.
Så det kanske, det har inte jag reflekterat över.
Nej.
Men det, Nu ska jag kolla så. När jag ska kolla på någon video från någon träning så. Ja. Se om det är min bortglömda lillebror.
Ja, kan vara, kan vara. Mm. Men, ja men annars, ni är ju faktiskt igång nu. Mm. Första matchen mot AIK här. Första träningsmatchen är spelad. Hur många minuter var det blev?
Det blev väl runt 60 ja. För mig så. Det var väl...
Räckte det så?
Ja, men det räckte så. Det var väl kanske lite mer än vad jag trodde. Vad hade väl sagt en halvlek från början så. Men så fick Bata kliva av där innan och inte spela. Så då blev det blev lite längre så. Men ändå kändes det kanske bättre än vad jag förväntade mig. För att jag har mest lagt fokus i gymmet här på uppehållet efter serien. Så att jag inte sprungit så mycket, inte spelat så mycket fotboll. Jag hade väl 7 pass innan matchen. Så det fanns en viss oro ja. Så var man stod. Men ja, samtidigt matchbilden var också ganska tacksam för oss. Framförallt första halvlek där. Så att vi kunde ha mycket boll och var inte så ansträngande. Så att, men fysiskt så kändes det ändå bättre än förväntat.
Hur tycker du att du hittar liksom i positionen där?
Men fullt okej okay, så. Det har känts bra på träningarna. Det har det. Sen match lite större. Mötte ett skickligt lag också. Så att det jag känner är att ja, med sättet vi spelar med att positionera sig rätt och framförallt som central mittfältare hela tiden var orienterad vad du har runt omkring dig. Så trots att det till någon reporter hos er efter matchen så att ja, det finns nästan en viss känsla av att man blir hjärntrött. Ja. Alltså att du får tänka så mycket hela tiden. Så i vissa perioder i matchen när det blir ganska intensivt så blir det att hjärnan har kopplat ifrån lite grann. Så det kan jag ju känna så att det är en skillnad och en vanlig sak som jag får träna på att hålla att egentligen hålla, det blir ett sätt att hålla fokus och ja, när jag kan göra det så känns det som att jag har hittat relativt snabbt hur laget spelar och hur man vill använda mig så att det ja, fullt okej.
Okay. Ja, man undrar ju hur du ser på det där också, liksom, vad är det du har gett in på? Du ska ju nog konkurrera här med Batanero och Juanjo som när de har varit tillgängliga har de ju varit opetbara, men det är väl främst på den positionen du är.
Ja, vi hade väl lite sådana diskussioner innan jag skrev på vad jag var tänkt som så. Och jag uttryckte väl det att jag helst ser mig som en central mittfältare. Jag är medveten om situationen att Juanjo och Bata gjort det superbra tillsammans så. Men att jag eftersökte att få spela i den positionen så ofta som möjligt på träning för att hitta en trygghet i det. För det har jag saknat lite i Kalmar, att jag hattat runt på ganska många positioner.
Ja.
Vilket kanske har varit utvecklande också, men det har också blivit att man får lägga fokus på lite olika saker från vecka till vecka eller månad till månad. Och då tappar man lite tryggheten i sitt spel.
Har det varit olika med olika tränare? Hur trygg det har varit?
Alltså det, oavsett egentligen vilken tränare jag har haft i Kalmar så har det nästan blivit på samma sätt. Att jag har varit yttermittfältare ena veckan, sen central mittfältare och även ytterback några gånger. Mer offensiv mittfältare, mer defensiv mittfältare. Det har varit väldigt blandat. Och egentligen det har inte spelat någon roll vilken typ av tränare som har haft.
Nej. Men vad tänkte jag på det? Jo men jag tänkte på ni som mittfältare annars. Jag menar, är man tillräckligt bra och har tillräckligt tydliga egenskaper, kanske man också kan ha olika roller, att utifrån matchbild kanske man kan välja en annan. Och då tänker jag, hur skulle du själv säga att du skiljer dig i spelstil gentemot dem utifrån vad du har sett?
Ja, svårt att säga, men jag ser mig själv som en egentligen mer som en tvåvägsspelare så, som när jag lämnade Giffarna kanske jag såg mig mer som en offensiv spelare. Man skulle säga procentuellt kanske 70-30 offensiv till offensiv I Kalmar har jag väl framförallt kanske utvecklat min, min defensiv så. Då har vi haft, haft mycket fokus på pressspel där och vinna boll och ställa om snabbt. Så att från att vara en 70-30 så ser jag mig kanske mer nästan som en 50-50-spelare nu.
Mm.
Så att det är väl det jag vill kunna bidra med. Att, att kunna jobba hårt och vinna boll, men samtidigt också vara... ja, vara en spelare som kan följa med upp och avsluta anfall och sätta andra i bra lägen till att avsluta anfall. Sen ja, Bata och Juanjo har som sagt gjort det superbra, och framförallt tycker jag de använder varandra på ett sånt skickligt sätt.
Mm.
Det kände jag när jag var med Kalmar och spelade här på NP3 i höstas, så att det var... Nej, det var kämpigt. Fick springa en del där mellan dem när de tickitacka mellan sig. Så att, ja.
Ja. Vad är annars är första intrycket av träningarna i Giffarna? Hur skiljer det sig mot Kalmar?
Nej, men det känns väldigt... Det känns som väldigt uppstyrt. Man vet vad man vill på ett väldigt tydligt sätt. Sen har man ju fördelen här att... Att man har fått behålla, ja, stora delar av truppen.
Mm.
Så att det känns som att det är... Många vet hur man vill ha det. Och det är lättare på något vis att dras med i dem. Att man kan prata med mer och få feedback på flera. Hur det ska vara egentligen. Så att... Nej, det känns som att man har koll på grejerna och vet vad man vill. Så att det känns som att jag kommer till väldigt bra förutsättningar. Så till att kunna prestera.
Mm. Och sen berättade du också när jag skulle boka in dig här att du jobbar vid sidan av.
Mm.
Det är någonting du har nämnt tidigare, ja. men då har du inte kunnat berätta riktigt vad det var, men nu är du igång. Vad är det du gör?
Nej, det var väl där innan som det inte riktigt var. Jag hade skrivit på alla papper och så att det var...
Nej, just det, hade ju sett dumt ut om du...
Ja, precis.
Innan något var klart så har du ett jobb i Sundsvall.
Jag hade gärna velat skrivit. Skrivit klart allt som det skulle. Nej, men jag kommer ju jobba en del på NP3 fastigheter också.
Mm.
I kombination med mitt fotbollsspelande i Giffarna. Det var väl egentligen en lösning som jag eftersträvade så, när det kom upp på tapeten att jag skulle flytta hem så.
Mm.
Så att jag började bita åren och ja, har man lite planer på vad man ska göra sen, och ja, det kommer ju en dag där fotbollen inte finns.
Mm.
Och då fick jag en jättebra känsla här när jag var i kontakt med NP3 och Andreas, och hade möte med Andreas Urban och jag också. Så att,
Andreas Pettersson?
Nej, Andreas Nelvig på NP3.
Ja, just det.
Så att, nej, vi hittade en lösning där jag ska, ja, nu till en början lära känna företaget och träffa nya medarbetare där. Ja, hjälper dem att funna lite grejer som de andra inte har tid med. Så att det känns superkul.
Har du någon titel? Vad står det på visitkortet?
Ja, jag vet inte. Jag tror jag betraktas som tjänsteman på det här stället. Så. Det tror jag. Står det enligt avtalet.
Ja.
men det känns verkligen superbra. Under de 2 veckorna jag har varit där nu så känner jag att det är skönt att kunna koppla bort fotbollen också för några timmar per dag. Att det ger mig mer på fotbollsplanen sen.
Mm.
Det är väl den känslan jag haft tidigare också när jag under de perioder jag har studerat vid sidan av fotbollen. Så
tycker jag att det är skönt. Du har gjort det?
Ja, jag har ju studerat i den bemärkelse att jag fick läsa upp mina gymnasiebetyg för att jag inte hade fixat det innan.
Så du spelar fotboll istället?
Ja, jag gjorde det. Jag trodde jag skulle tjäna de där miljonerna och ja, bara inte vilja göra någonting mer än fotbollskarriären slut. Även om jag hade tjänat de miljonerna, jag tror jag inte jag hade velat haft ett sånt liv.
Nej. Men det är någonting man inser med tiden kanske?
Jag hade önskat att jag hade insett det tidigare, men nu fick jag lägga tiden på det när jag var runt 30. Så att... Nej, det gjorde jag klart det, och sen läste jag en kurs i projektledning på universitet för att testa på det också. Liksom. Och det, Nej, jag tyckte att det gav mig bra effekt på fotbollsplanen också, att kunna få göra någonting annat, använda hjärnan på något annat sätt och inte bara ha fotboll i skallen.
Blir man rastlös av det? Och bara ha fotboll i skallen? Och du tränar till 12 och sen...
Inte kanske rastlös, men alltså, det blir ju väldigt lätt att man tänker på fotboll hela tiden.
Mm.
Och att det kan nästan bli så mycket att det blir rörigt. Men får man någonting annat att fokusera på, så känner jag att det är lättare att fokusera och bena ut saker även på fotbollsplanen. Så.
Mm.
Mm.
Mm. Ja, precis. Du kanske går och analyserar dålig träning, precis. Eller tar med en dålig träning på ett annat sätt hem.
Eller en dålig match, eller vad det nu kan vara. Så får man någonting annat att koppla från, så tror jag det är lättare att bearbeta sådana saker också.
Mm. Vad... Okej, vad, om vi ska liksom vara lite så här kronologiska, och du var inne på gymnasiebetygen, det blev som det blev, men om man när du flyttade över till GIF, det var för fotbollsgymnasiet där i början.
Mm, precis. Jag kom ju från Ljusdal där,
och visst är det årgång 85.
Ja, det var bra. Årgång 85 stämmer bra. Så jag flyttade där, tror jag var 2001 var det nog. Hösten där 2001 kom in på fotbollsgymnasiet. Körde en och en halv säsong, tror jag, i Tipselit i Giffarna innan jag 2003 lyftes upp i A-truppen.
Och du var duktig 85 då?
Ja, det var ju ett gäng som var rätt bra så. Vi gick ju tillsammans med 84-erna, så gick vi väl till semifinal, tror jag, i SM det året innan mitt sista år i Tipselit. Så att, nej, vi hade rätt bra snurr på grejerna.
Vilka håller du högst där?
I den årgången?
Ja.
Ja, alltså Kalle Ljungberg var ju den som var längst fram egentligen så. Och den största talangen. Och han höll ju också en väldigt bra nivå tidigt i allsvenskan. Men tyvärr så drabbades han ju av en del skador så. Som gjorde att karriären hackade lite grann så. Så att, nej, det var tråkigt för honom.
Mm. Men du fortsatte då och liksom tog dig upp. Men har du alltid varit talangfull?
Ja, jag har nog varit relativt talangfull så. Det tror jag. I Ljusdal så var jag väl en av de mest tongivande att spela med, de som var lite äldre så. Men sen när man väl kom till landskapslag och sen till landslag så jag har väl aldrig riktigt sett mig som en av de bästa, utan alltid legat kanske lite under det bästa skiktet så, vilket har säkert varit en fördel också, att man hela tiden har velat bli bättre och velat nå upp till den nivån som man har sett att andra har varit på.
Man brukade väl säga det om Teddy Lušić, att han, jag vet inte om jag sätter uttalet på honom, men att han, så här, vilken nivå han än spelade på, om det var landslaget och han liksom hamnade mot Figo eller vilken stjärna det kunde vara, så gjorde han det alltid stabilt liksom. Och samma sak, men när han kom hem till Sverige och spelade i Häcken så han glänste inte, utan han var alltid stabil. Men vilken nivå han än spelade på, om det var Bologna eller landslaget eller Häcken, så var han stabil.
Nej, jag kan väl känna igen mig lite i det. Även om jag säkert hade haft lite problem med Figo eller något sånt.
Men Teddy Lušić smällde å andra sidan aldrig in några frisparkar mot Ljungskile. Det kommer vi komma till sen.
Ja, Nej, det har han inte gjort. Nej, men jag kan väl känna igen mig lite grann i den beskrivningen. Så att jag kanske inte är någon som som sticker ut jättemycket i mängden. Så. Den som är kanske bäst på matcher och sånt. Utan... jag tror jag håller nog ungefär liknande nivå i allsvenskan som jag skulle gjort i division 2 kanske. Alltså lika framträdande. Sen har jag aldrig testat på riktigt högre upp än allsvenskan, så jag vet inte riktigt hur det skulle funka, men jag har väl en tro på att det skulle se ungefär liknande ut här också.
Men vad ändå, så du har ju ändå tagit dig till den nivån sen. Vad är du bäst på då?
Ja, jag ser väl egentligen mina styrkor i min spelförståelse, att läsa spelet, förstå spelet, att positionera mig bra för att underlätta för mig men även för mina lagkamrater.
Så att, är det någonting man kan lära sig eller föds man med det?
Ja, alltså det är till viss del så tror jag att man lägger en stor grund till det när man är väldigt ung. Alltså till spontan fotboll och när man håller på med sånt. Sen är det säkert till viss del också genetiskt. Så. Sen kan man säkert finslipa lite i som senior. Som jag, men jag tror ändå mycket sitter i ryggmärgen. Så. Det tror jag.
Mm. Vad tror du annars liksom har gjort dig så bra som du har blivit? Har du gjort någonting speciellt? Att du var ute med någon granne och spelade två mål eller mycket gris med...
Jag har spelat väldigt mycket fotboll under hela mitt liv sen jag var liten. Så. Sen när man kom upp i en sån ålder där man fick en förståelse för att det var viktigt att kanske göra det där lilla extra, så har jag ju försökt att gjort det. Försökt att vara så nära på 100% på alla områden, även utanför fotbollen. Så, så att men träna extra och käka och sova bra. Jag började med rätt tidigt när jag var strax över 20 där att skriva typ fotbollsdagbok. Jag jobbar ju rätt mycket med Kjell Andersson, Pisa.
Ja.
Både fotbollsgym och sen körde jag även extra med honom några år där innan jag lämnade Kalmar. Han sa ju det med fotbollsdagbok att det var väldigt nyttigt och det har jag ju känt. Det har varit ett superbra verktyg till att analysera vad man gör och liksom hela tiden ha utveckling. Så.
Mm.
Det tror jag har gjort att jag på något vis har lyckats hålla mig på den nivån under så många år.
Mm. Var du tidigt så pass skärpt och medveten?
Nej, det kom nog där framförallt några år innan jag stack till Kalmar. Alltså strax över 20 någonting. Innan det så skulle jag nog inte säga att jag var lika reflekterande över vad jag höll på med.
Mm.
Utan man hade kanske mer en dröm om att kunna tillhöra Giffarnas A-trupp och livnära sig med fotboll och så. Men ju äldre jag blev, strax över 20 där, så det var en annan typ av reflektion och tankesätt kring hur jag kunde bli så bra som möjligt.
Mm. När du flyttade liksom från Ljusdal då och var 16, hur upplevde du den flytten? Plötsligt så är man inte omhändertagen och på samma sätt.
Det var...
Var det på Kalmarvägen? Hamnade ni?
Ja, vi hamnade på Kalmarvägen. Mm. Mm. Kalmarvägen 37, om jag minns rätt.
Ja.
Nej, men det var väl en flytt som var spännande i sig, men också väldigt skrämmande, tyckte jag. Kändes som i lilla Ljusdal så levde man kanske i en bubbla av väldigt mycket trygghet. Man hade familjen nära och så. Och sen ta sig till en större stad på egen hand så och ska klara sig själv med allt vad det innebär. Nya kompisar, nya lagkamrater. Så det var nog spännande men också väldigt nervöst. Liksom, lite oroskänsla inför det.
Klarade du det bra då? Eller var det liksom en glass och bacon till middag? Eller?
Nej, jag skulle nog säga att jag klarade mig relativt bra ändå. Det var väl, det var ju så här vissa helger ändå som man åkte hem med typ så här två jättestora trunkar med smutskläder och fick hem, på vägen hem tillbaka så fick man med sig lite matlådor och så att de säkerställde att jag skulle klara mig den veckan.
Att se benig ut nu, Tommy, ja, vi måste ge honom någonting. Ja. Men jag tänker ju också på att du har inte fysiskt varit den liksom största spelaren heller, som... Hur var det som ung?
Ja, det var ju till viss del jobbigt vissa gånger. Det tyckte jag var rätt mycket man fick höra också, att man måste lägga på sig och bli fysiskt starkare. Så.
Vilka, varifrån får man höra det? Är det polare eller ledare till och med?
Ja, kommer inte ihåg. Alltså det sitter ganska djupt att man har hört det i alla fall. Ja. Sen är vem är det som har sagt det, det kommer jag liksom inte riktigt ihåg. Men... Nej, jag har ju alltid varit alltså, ganska liten och smal så i min kroppsbyggnad. Så. Men har väl allt eftersom byggt på med de muskler som jag tycker jag behöver. Så har också insett kanske att att mycket muskler så betyder inte att du är en bättre fotbollsspelare, så, utan det är andra egenskaper som egentligen är viktigare, framförallt när du är ung och inte är alltså fullblodad senior ännu, tycker jag.
Kan du liksom använda det här gentemot de unga? Jag menar, ni har ju några ganska lätta unga spelare. Liksom jag tror att jag har för mig att både liksom Paja Piska och Albin Palme har fått höra att de liksom ska lägga på sig lite. Och det är klart, de är ju så unga. De är ju liksom 17,
alltså jag skulle
18
säga,
år. Men
jag tycker inte att de ska lägga sitt huvudfokus på det. Utan det ska de göra genom andra fina egenskaper de har på planen. Ja, det är där de ska lägga sitt största fokus. Sen till viss del så behöver det kanske hålla en viss fysisk nivå för att liksom inte bli undanskuffad på planen hela tiden. Så jag la ju ganska, ja, som sagt, jag var ju väldigt liten och tanig som ung. Så sen var det framförallt efter kanske halva tiden i Kalmar som jag byggde om min kropp lite grann. Jag hade haft väldigt mycket skador, började reflektera varför det var så, och sen kom jag i kontakt med någon personlig tränare där som tyckte att jag skulle lägga på mig mer muskler för att liksom kunna stå emot de smällar jag fick och därigenom kunna hålla mig skadefri. Och det hade jag väl bra effekt på, i alla fall de första åren som jag hade där.
Har vi ett namn på den här?
Ja, han heter Jesper Johansson.
Har han jobbat med fler fotbollsspelare?
Vad du vet? Nej, inte vad jag vet, men han är en erkänt skicklig PT.
Men var det någon speciell typ av träning, eller var det det här?
Nej, det var väl egentligen basstyrka, men att vi gjorde kanske en grundlig koll innan vart jag skulle lägga fokus. Vart jag var stark och vart jag var lite svagare, så försökte vi balansera upp det på ett bra sätt. Och det, från att ha haft mycket skador så hade jag väldigt lite där under säsongerna 14, 15 och egentligen också 16 när jag körde med honom. Och sen åkte jag tyvärr på ett diskbrock där mitten på 2016 som gjorde att jag kunde inte lägga den grunden efter säsongen som jag hade gjort de tidiga åren, för att jag hade problem att vara i gymmet överhuvudtaget.
Hur dök diskbrocket upp? Var det något speciellt som orsakade det, eller var det?
Nej, jag skulle ju tro att jag hade haft det under ganska lång tid, men att det utvecklades då det var en torr sommar i Kalmar, så vi tränade på en väldigt hård plan, och sen smögs det väl på lite successivt där. Så att så tror jag just att den utbrytande faktan tror jag var att jag blev sjuk, alltså jag blev förkyld och då fick feber, och sen kändes som kroppen angrep det partiet i ryggen som var lite svagt. Så att jag vaknade upp med en sån superstelhet i ryggen och en strålning ute i vänsterbenet som var nästan outhärdlig vissa stunder.
Där hör vi vad en man cold
kan göra.
Verkligen precis. Kan göra. Ja, nej, men så, skämt åsido, liksom hur var det då? Vakna upp, du jobbar med din kropp liksom. Det är ditt arbete, så vaknar du upp och känner att det strålar så.
Ja, det är ingen jätteskön känsla där inte. Jag försökte ju träna och spela några matcher där. Det gick väl okej, men jag kände mig otroligt begränsad. Så att jag tror jag tog ett uppehåll på 5-6 veckor mitt på sommaren där och missade 5 matcher då eller liknande. Och sen gick laget lite tungt och man var sugen på att komma tillbaka, så det liksom på något vis fick man bita ihop under resterande matcherna, säsongen, och käka lite smärtstillande till matcherna. Så gick det i alla fall att spela, även om det inte kanske var 100%, så var det 90 i alla fall.
Är inte det en stor risk att ta med diskbrock?
Ja, det var ju liksom, det var liksom de diskussionerna vi hade, vad det kunde göra. Men de rekommendationer jag fick var väl ändå att det skulle vara lugnt. Och då fick jag lita på det. Ja. Sen gick den säsongen, och sen november, december någon gång där efter det, så då hade just den här strålningen ut i benet hade det läkt ut, så att då var det okej i alla fall.
Mm. Hur är det här med diskbråcket idag? Hur artar det sig?
Ja, det artar väl sig på det viset att det finns en viss stelhet i ryggen ibland, och är det lite hårt underlag och mycket belastning så kan det bli lite ömt och stelt så. Men det är inte på samma sätt. Jag har inte den nervpåverkan som jag hade då när det var som värst.
Mm. Ja, du sa ju det innan här. Du föredrar NP3 Arena och minusgrader framför Nordic.
Ja, Nordic har ju...
För då blir jag känner att jag pratar om Nordics hårda plan med alla nu, men det är en
följtång. Jag kanske driver en agenda där. Det var lite uppe på tapeten i laget också. För att, nej, jag har ju känt att det är väldigt hårt. Så att just min rygg, och sen har jag även ett knä som är lite känsligt för just hårt underlag. Så att, nej, jag tyckte det kändes superbra ute på NP3 idag.
Ja, stanna gärna kvar där. Mm. Ja, men... Och... Jag tänkte på det, vi kom ur det kronologiska lite, men från den här första tiden i GIF, vad var liksom de starkaste minnena du byggde där?
Nej, men det var lite...
2004 till 8 tror jag att det var.
Ja, som jag gjorde min allsvenska debut 2004.
Mm.
2003 satt jag bara på bänken, som jag fick aldrig göra den allsvenska debuten. Så. Nej, jag gjorde min allsvenska debut borta mot Malmö. Jag hade Tobias Gran mot mig då, hade superproblem med honom. Ja. Nej, det var ingen match.
Ska vi säga det idag, han är ju agent åt Björkander.
Stämmer det. Så att nej, men han snurrade upp mig lite där. Jag tror jag klippte benen på en gång också, så att jag fick ett gult kort. Så att i paus så vågade inte Norling och Walker ha kvar mig på planen längre. Så att det blev 45 minuter i debuten. Det var väl ingen jätterolig känsla, även fast just debuten var avklarat, att det var roligt på ett sätt. Men sen tror jag redan andra matchen jag spelade var Malmö hemma istället.
Mm.
Och det är en sån här match som man kommer ihåg. Jag kommer ihåg att både jag, Kalle Ljungberg då, och även Micke Dahlberg som är född 85, vi spelade alla tre den matchen. Det var väl 19 det året vi alla tre.
Lustig var inte med då?
Nej, han kom väl året efter, 2005. Men ja, vi fick i alla fall, det glömde jag säga, jag fick med oss i alla fall en poäng, för Sundfors räddade oss där på Malmö stadion, så det blev 0-0. Men hemma så slog vi Malmö där med 3-2. Och jag spelade hela matchen den matchen och ja, det gick jättebra. Så det blev lite som en revansch mot Malmö. Och Tobias Gran var inte med den matchen. Det kanske var därför det gick så bra. Men det var en härlig seger och en härlig upplevelse för mig som 19-åring att få vara med om det.
Mm. Hur bidragande var du i den matchen? Var det en bra match?
Ja, det var väl en bra match tycker jag. Jag kommer ihåg att jag slog något inlägg i alla fall som det... Ja, som Wallerstedt nickade, som om det var någon som slog in returen där i alla fall. Men jag kommer ihåg det som en match som kändes bra.
Mm. Gick du fortfarande i gymnasiet då?
Nej, det var väl då som jag hade precis tagit studenten på våren det året.
Mm. Jag tänkte, jag hade kommit tillbaka och varit kung i skolan.
Ja, precis.
Ja. Men... Ja, och sen kommer det där. Det är många som frågar om den här frisparken mot Ljungskile. Kommer lite senare.
Mm.
Blir det 2007?
Det där, va? Ja, det är ju det starkaste ögonblicket i min tid i förra sessionen i Giffarna, definitivt.
Sankala var ju här också och berättade om den, sin version. Vad är din version?
Ja, att vi hade missat matchbollen hemma mot Degerfors. Så att man åkte väl till Ljungskile med inte en jättesuperbra känsla så. Och hamnade i tidigt underläge. Det kändes ju... Ja, i halvtid så kändes det lite hopplöst.
Mm.
Det fanns en viss tro på det, men... Mm, ja, det var tungt i paus. Så fick vi i alla fall... ett tidigt mål där när Patriksson rullade dit den. Och sen blev det lite hackigare sen när Lustig och ja, någon kille började bråka där och de skickade ut Lustig. Så att ja, då ja, fick vi jobba på med en mindre, men
Sankala sa det ju, Tobbe, ta hela högerkanten.
Mm, det var ju typ så att, att jag hade den för mig själv där. Hittade ju ett bra skottläge där det Abu Baker Tabula spelade mig på banan, sen sköt jag via någons skalle så att vi kvitterade i alla fall.
Mm.
Och då fanns ju hoppet där, absolut. Känns inte alls lika långt borta. Och sen klev jag Olander fram där i rättan tid på Arash inlägg där, så det var ju ja, det var en sjuk känsla då.
Mm.
Och sen det sista som hände då fick jag dra dit den här frisparken som jag ja, nu i efterhand kan jag köpa de argument som säger att jag kanske skulle rulla ner den till hörnflaggan och hållit den där de sekunder som var kvar. Men på den tiden var jag ju bara strax över 20 där, så jag får skylla på det.
Men vad sa du egentligen? Nu var det Arash och det var Patriksson som stod och dividerade om den, eller?
Mm, det var Arash var i alla fall med så. Men nej, jag tänkte det. Just där då tänkte jag, det är väl bättre att skicka in den i mål.
Sa du det? Klart. Du sa det till dem?
Ja, det jag sa väl, ja, jag skjuter. Eller
ja.
I den stilen.
Ja.
Så att, ja, men det, ja, det var ju en euforisk känsla. Alltså den vändningen, så det kändes ju nästan obeskrivligt.
Mm. Mm. En av lyssnarfrågorna, det var ju från Johan Martinsson, er kommunikatör. Har du dåligt samvete för att du sköt frisparken mot Ljungskile på mål istället för ner till hörnflaggan?
Ja, nej, det har jag väl inte just idag.
Mm.
Men jag pratade lite med Joel om det också, att just ja, han hade väl också den tanken då, men att han tycker att nu hade han sagt att jag skulle skjuta, medan jag är nog tvärtom, att jag hade nog rullat ner den till hörnflaggan istället.
Ja. Men sen var det också Felipe Cabrera har hört av sig. Han säger, finns det någonting att berätta om miraklet i Ljungskile som vi möjligtvis inte redan vet? Han är ute efter de här saftiga feststoriesarna.
Nej, inget vad jag kan komma på. Nu är det ju ganska många år sedan också.
Så, ja, det är så alltid preskriberat.
Att jag glömt eller förträngt något som hänt.
Ja.
Nej, men inget jag kan bjuda på så här.
Men det var en bra fest efter.
Ja, det var det ju. Det var ju riktigt party direkt i omklädningsrummet. Och sen hade väl ett chartrat plan hem till Midlanda. Som var lite fans där och så. Och sen, ja. Nej, det var ju fest. Det var det.
Ja, ett chartrat plan. Det var lyxigt då.
Ja, om andra tider kanske.
Ja. Men ja, nej, men sen så småningom.
Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Nu är det stor vårfest på K-bygg med massor av varor till kanonpriser. Eller vad sägs om Bäckers elitträolja för bara 229 kronor. Ytterdörr Modern för bara 5995 eller 25% rabatt på förvaring och skjutdörrar från Elfa. K-bygg. Bygghandeln med stort K.
Om då så dök det här med flytten till Kalmar upp. Mm. Hur gick det till?
Nej, jag fick ju veta om deras intresse redan på sommaren ett halvår innan jag gick dit, 2008. Men att det ran väl ut i sanden där lite grann, och tyvärr så åkte vi ur med Giffarna det året, och jag kände väl att jag ändå hade gjort en relativt bra säsong och ville gärna stanna på den nivån som allsvenskan var. Så att sen när det blev mer konkret med Kalmar, alltså, ja, det är klart att det kändes helt rätt för mig då. Svenska mästarna ville köpa mig så att jag skulle få komma dit. Så det, ja, det kändes som helt rätt steg för mig att ta vid det tillfället.
Mm. Var det lika rätt sen när du kom dit?
Ja, det tycker jag. Alltså, det var det kändes väldigt bra. Jag kom till en familjär förening som, ja, det var många personer där som hade varit under längre tid. Det fanns en kultur som kändes bra.
Mm.
Och första året gick det också väldigt väldigt bra för mig för egen del, så. Så att fick jag vara med på januari turnén året efter där. Och nej, det var egentligen en superstart i Kalmar, så. Det kändes helt rätt. Vi kom fyra där året också, fick vi vara med i Europa League 2010. Sen började väl 2010 där på sommaren att jag fick min första skada som jag haft i karriären, så, när jag behövde operera menisken. Och laget var inne i en tung period och reben gick egentligen lite snabbare än vad den skulle. Så jag gick in och spelade, tror jag, redan 2,5 veckor efter operationen.
Det låter jättetidigt.
Ja, de sa väl att det skulle kunna ta 4 kanske. Men det blev tidigare än så. Första matchen gick bra, andra. Men sen var det tredje matchen där ganska tätt. Och då sa knät ifrån. Ja, det blev väldigt svullet dagen efteråt. Så. Och sen var det så egentligen hela den hösten att jag kunde inte träna på veckorna, men var med vissa matcher och så. Så att där började väl egentligen min skadeproblematik. Och efter det så har det varit lite hackigt, tyvärr. Ja, det börjar oftast på något ställe i kroppen, sen kanske man börjar kompensera lite andra saker, så börjar man få problem någon annanstans. Så det känns som att det har varit lite så för mig.
Mm. Ja, och sen dök han upp då, den här Jesper Johansson.
Precis, det var väl efter säsongen 2013 där, eller under den säsongen då jag fick en tackling på utsida benet, så 2 ledband i foten gick av, och då kände jag väl att jag hade haft lite problem tidigare, så att rent mentalt så var det väldigt tufft. Så att gå till Guldfågeln arena som vi tränade på då, att köra rehab igen och nu under lång tid kändes tufft mentalt.
Mm.
Så att då tog jag kontakt med honom för att få ett litet avbrott och göra någonting annorlunda, så.
Mm.
Och då körde jag med han några år där och fick bra effekt på det. Fick en bra relation med honom och kroppen fungerade väldigt bra där under, framförallt 14, 15 och 16.
Mm. Mm. Och tänker den här tiden, var du någon gång i liksom utsatt läge så där, vad gäller kontrakt och de bitarna, eller hade du tur i tajmingen med skada gentemot kontrakt?
Ja. Nej, jag hade nog nyss skrivit kontrakt där 2013. Så att jag har aldrig haft, det har inte varit riktigt dålig timing så. Mm. Det var väl egentligen nu som senaste kontraktet som gick ut, att jag 17 hade var borta stora delar, och sen i fjol hade vissa problem så, som var första gången man kände att det kanske inte var optimalt inför ett nytt avtal skrivet.
Mm. Mm. Hur var det att ha Nanne som tränare? Han har ju det här. Jobbar han inte mycket med det här Kajsen, heter det, va?
Jo,
tron på
Kajsen, ja. Ständig,
Kajsen.
Ja, eller Kajsen, jag vet inte vad man säger. Men ständig oupphörlig förbättring i alla fall.
Ja.
Nej, men det jobbar jag med det. Och det är väl något som
jag tycker du har varit inne på det
lite
grann med din träningsdagbok. Och
även om jag inte känner till det begreppet så tidigt, så är det ändå något som jag har försökt eftersträva så.
Mm.
Och ja, jag gillar det uttrycket så. Att aldrig vara riktigt nöjd, utan alltid se till att försöka bli ännu bättre. Så att, nej, men jag har haft många fina år med Nanne. Han är en duktig tränare så, som han förespråkar mycket, mycket fart och fläkt, press, fotboll, att det ska gå snabbt. Så det är lite andra tankar ändå än vad vi håller på med här i Giffarna nu. Jag själv förespråkar väl ändå den fotboll som jag håller på med nu.
Ja. Vad har du liksom lagt till framförallt, tror du, i din liksom arsenal av egenskaper och kunskap och sånt där under hans ledning? För han måste ju ändå vara den du har haft längst sammanhängande tid, tänker jag.
Ja, det är han, absolut. Men det är väl framförallt framförallt tror jag just med pressfotbollen, så att det är det jag utvecklat mest under det här, de åren jag varit i Kalmar med honom. Sen kan jag väl visst erkänna att det ibland har slagit över till att mitt offensiva spel har gått nästan lite för snabbt ibland. Övergått i stress istället för att det går kontrollerat snabbt framåt. Så
det är en balans man inte pratar så mycket om.
Nej, men det är ju lätt hänt så att man har man en filosofi att det ska vara tuff press, man springer mycket i försvarsspelet, så det är lätt hänt att man kan ta med sig det in i det offensiva spelet. Och det känner jag väl att vissa perioder har gjort på mig. Så det är något som jag försöker ta med mig nu, att hitta lugnet när man är offensiv och aggressiviteten när man är defensiv.
Hur har du någon bild av liksom senare sen då när Anna lämnade och gick till Hammarby till exempel här? Har du gått betydligt tyngre? Har du någon bild av varför inte matchade?
Ja, alltså jag tror Nanne, han styrde nog väldigt mycket Kalmar under sina år där, och den dagen han försvann så blev det ett vakuum i föreningen. Jag tror inte riktigt folk som var kvar visste vem som skulle göra vad, utan rätt mycket flöt omkring, och det har varit en problematik som har varit och finns där fortfarande, kan jag känna. Att när tydliga riktlinjer saknas, vilket han hade, han skapade en viss en tydlig framtidstro där under åren som jag var där, kände jag. Men när han försvann så försvann det till viss del.
Ja, den här röda tråden på något sätt. Exakt. Det blev ett enmansbygge.
Ja, och mycket saker som sagt flöt omkring och inte riktigt visste vem som skulle göra vad. Det är lite diffust utifrån höften.
Hur upplevde du, har ju pratat i någon intervju här om att det kändes stökigt och rörigt. Jag kommer inte ihåg exakta ordvalen här, men i Kalmar under hösten och sista säsongen.
Ja, nej, men det var det ju.
Alltså är det just det?
Ja, det är väl att man kan tycka att det saknades en tydlig röd tråd i vart föreningen ville och hur man i så fall skulle nå dit. Och att inte, det var egentligen många saker som inte stämde. Jag ska inte stå här och prata om alla de sakerna, men det var som spelare så märkte man att allt inte fungerade som man önskade, och det blev ett energiläckage i spelartruppen också.
Går det att nämna någon del av det som inte funkade?
Nej, men det är väl saker som kanske vi påtalade att vi ville ha förbättring i, så, och som att det inte hände så mycket. Och till slut så på något vis som spelare så tappar man sugen, och jag tror inte heller att det är bra egentligen som spelare att ha så mycket fokus på saker som händer runt omkring. Men tyvärr, jag kände att för mig blev det att jag la mycket kraft på det, och egentligen efter säsongen 2016 så gick lite luften ur mig där. Det har jag väl känt, att det var lite på tomgång.
Hur har det varit då med, om du ser liksom till karriär och ålder, och luften går ur där, har du...
Ja, nej, det är klart att det inte är optimalt. Sen hamnar man i perioder ändå där man på något vis samlar sig och liksom hittar energin och kraften, så. Men när man ändå, det är lättare komma ner i den där svackan och bli energilöst ju fler gånger som det har varit så tidigare. Och det var det jag kände, att poppar upp någonting nytt som inte riktigt var som man önskar sig, då försvann energin lite fortare än vad den kanske hade gjort annars.
Men det var inte så att du började tänka, fan, jag borde lägga av eller jag borde dra eller?
Nej, alltså inte lägga av så, men det, jag hade väl en känsla ibland av att nej, jag skulle vilja komma bort från Kalmar och testa någonting annat. Så är det. Men ja, samtidigt, jag stod ju under kontrakt och liksom visste att jag gick in och körde 100% varje träning och match ändå. Men där inne så var det ändå någonting som gnagde, att inte riktigt kändes okej och bra.
Jag tror också det var någon lyssnarfråga om Rydström här under hösten. Borde han, vad tyckte du om honom? Som tränare?
Jag tycker han är en jätteskicklig tränare. Det är han. Så att nej, det var olyckligt med allt som blev där på sättet, tycker jag han behandlade så. Det var egentligen inte värdigt honom. Sen egentligen, jag tror för föreningen i Kalmar så, ja, kan det säkert vara bra att fått in något helt nytt blod och börja om lite från början. Och framförallt för Henke personligen så tror jag att det var superbra för honom att komma bort från Kalmar. Att det tror jag är jätteutvecklande för honom. Så att det ska bli spännande att se vad han kommer uträtta i Sirius. För att nej, han är en väldigt ambitiös och duktig tränare. Så att...
Borde de ha gett honom mer tid då?
Ja, man kan väl säga att jag tror att rent fotbollsmässigt så hade de kändes som att de inte hade jättekoll på vad han stod för och att det egentligen inte hade spelat någon roll, utan han sa vad han tyckte och tyckte som mig i många fall att vissa saker inte var tillräckligt bra, och det gjorde väl honom obekväm också. Så jag tror mycket av beslutet tror jag var personligt, så det hände inte så mycket om fotboll.
Och det kanske, även om det då hade handlat om fotboll, så kanske skärningen de emellan då hade varit,
ja, inte hade varit stor, ja, hållbar så. Så att nej, jag tror att det var olyckligt med allt som hur det hanterades, men kontentan av det tror jag ändå blir bra för parter, tror jag.
Ja, det var en lyssnarfråga. Den frågan om honom som tränare kom från Edith Einarsson, som också frågar, några sköna Rydström-historier borde väl finnas? Hur tajta, också som följdfråga, hur tajta var de där shortsen egentligen?
Ja, de var ju jättetajta. Sen vet jag att hans eller lagledaren i Kalmar, hans fru var duktig på sy, så hon fick väl sy in dem ännu mer där, så att de skulle bli ännu tajtare. Så att nej, han gillade tajt på underbenen.
Ja. Det var inget som, det var ingen som smittade av sig liksom på resten av laget.
Nej, ingen copycat i laget så som ville. Det var mer åt andra hållet. Många som skulle ha stora grejer.
Ja, man undvek att göra som Rydström.
Lite så. Sen är han är duktig på att använda rakhyvel, så han är helt len på hela kroppen där. Raka benen med varje träning och sånt.
Det är sant. Fint. Men ja, och det smittar inte heller av sig.
Det har jag också gjort några gånger, men jag ska vara helt ärlig. Man har den tron att kanske gör mig någon hundradel snabbare på planen eller något.
Ja, är det något du kommer plocka fram nu?
Ja, inte kanske just nu, den här närmaste månaden. Men framåt maj-juni där, så är det inte omöjligt att det kommer skina om benen där.
Ja, vi får se. Det här ska vi hålla utkik i. Det får vi hålla utkik efter. Men... ja, i Kalmar också förresten, Stefan Olander. Låg du bakom värvningen där av honom?
Ja, jag vet inte, men jag tror att jag
pratade
med Svante Samuelsson som var sportchef i den tidpunkten. Och nej, men jag tipsade om att Stefan var en skicklig mittback och att Kalmar behövde en sån just för den tidpunkten. Så ja, det är klart att jag försökte lägga in ett gott ord för honom, absolut. Så att det var kul att han var där under den tiden. Det var inte så länge, men ja, ett halvt år kanske, drygt, någonting sånt där.
Var du nära någon utlandsflytt någon gång när i yngre dag?
Det var framförallt kanske det året 2009, första året i Kalmar, som det fanns intresse från, ja, det var Holland tror jag framförallt, och PSV Eindhoven.
Det var PSV. Så, så finaste möjliga i princip.
Ja. Men det vart ju aldrig något konkret som jag fick ta del av så. Nej. Så att, men annars har det varit rätt, lugnt. Det var när mitt kontrakt gick ut 2012 med Kalmar, så kollade jag. Då var jag sugen på att testa någonting utomlands och kollade verkligen den möjligheten. Men det dök väl inte upp någonting som kändes så pass bra så att jag skulle vilja ta det, utan det var, ja, det var lite franska andra ligan, det var något i Kazakstan då som var lite, kändes lite för osäkert, tror jag, för att dra med sig familjen och så. Men ja, nej, det har jag inte fått testa på. Det är väl något som jag hade önskat egentligen när man, ser tillbaka på det. Men ändå tacksam för allt den karriär jag har haft. Så.
Mm. Ja, du pratade ju om det. Liksom som, att du som yngre där, att det var en väldig dröm. Liksom. Spela utomlands, tjäna miljonerna.
Ja, man hade ju det då. Ja. Men just att,
få det kan vara en drivkraft då.
Ja, det var det säkert. Men just att få testa på ja, men livet, att vara utlandsproffs, vad det skulle innebära och vad det skulle vara för skillnader, hade varit intressant att få se. Men nej, nu blev det inte så.
Är det någonting du tror du kommer gräma dig över?
Nej, inte som det känns just nu. Det gör det inte. Det känns bra med den karriär jag har haft. Och har ju några år kvar också här, så att förhoppningsvis har jag mycket roligt också här framigenom här och se fram emot.
Och du har sagt att du har din bästa säsong framför dig fortfarande.
Ja, det är där jag, ja, den förhoppningen lever jag med, så absolut. Jag känner att jag inte riktigt har fått full träff och full utdelning på vad jag kan prestera. Så att det är klart att jag hoppas att jag ska hitta det i de sista åren här i GIFarna, absolut. Mm.
Varför tror du att det är så? Vad är förklaringen? Är det skador eller?
Ja, alltså det är svårt att säga, men skadorna har säkert en del i det. Sen har jag lite, som jag var inne på tidigare, just att jag har inte riktigt haft en position som jag kunnat nött ut och in varje vecka så, utan ja, hoppa runt lite på lite olika positioner, inte kanske hitta den tryggheten så i spelet. Och sen sen hade jag ju några år där, framförallt under 2013 och början av 2014, där jag hade stora personliga problem också, när jag var inne i ett spelmissbruk som också säkert tog både mycket kraft och energi, men också gjorde att man, jag har svårt att tänka mig att jag kunde vara 100% fokuserad varje träning och match, utan det var, ja, det tog ju som sagt mycket tid och ork, och under vissa perioder så mådde man också väldigt dåligt så.
Hade man med sig det till träningen? Det gick inte att koppla bort det då?
Ja, det hade man ju.
På vilket sätt var det kvar då? Är det,
ja,
men det skulderna som grämer en, eller är det spänning inför nästa?
Lite båda också skulle jag tro. Det kan ju vara att man hade förlorat väldigt mycket precis innan, eller att man såg framför sig någonting man såg fram emot, att man hade spelat eller något som man nästan hellre ville se hur det gick än att spela matchen. Så att det är klart att fokuseringen och energin inte fanns där kanske till 100% alltid.
Hur kommer du ihåg liksom hur drogs du in i det? Hur hamnade du i spelvärlden så?
Ja, alltså jag har ju alltid varit intresserad av spel sen jag egentligen var väldigt ung. Och det där har liksom följt med under hela tonåren och i början av tiden här i Sundsvall. Sen, ja, det är svårt att säga när det liksom slog över till att vara ett stort intresse, till att det blev ett problem. Men jag tror största anledningen är väl att just de saker man kan spela på med snabba stora pengar, där det liksom rullar hela tiden, var nog en bidragande faktor för mig. Så började nog redan där vi, när poker kanske intåg i spelvärlden så. Och sen har det säkert gått upp och ner i vissa perioder, men att ja, till slut så kom det till en gräns där man har svårt att förstå det då och liksom greppa det, men att det rann över till att bli, ja, väldigt ohälsosamt och ja, en väldigt jobbig tid.
Mm. Var det poker framförallt? Ja, Sundsvall är ju annars liksom både kasino och travbana.
Det är... Ja, det är alltså mitt största intresse, det har varit travet egentligen. Det har det. Men det var ju till en början lördagar V75 som gällde där.
Och då är det lite skärmigt då till en början.
Ja, precis. Men tyvärr så har ju också travvärlden liksom dragits in i det här med att det ska kunna vara typ ständigt uppkopplad till att kunna spela. Så att det blev det där att det var travlopp från förmiddagen till sena kvällar, liksom möjligheten till att spela på det fanns hela tiden. Och då är det större chans att hamna snett när man har möjligheten till snabba pengar och hela tiden kunna omsätta liksom.
Mm. Du är ju liksom inte den första fotbollsspelaren heller som har kommit ut på det sättet som spelmissbrukare. Efterhand måste du... Var det Nordin Gerzic?
Ja, det var nog precis bara några
Babi veckor. Stefanidis.
Mm. Nordin Gerzic kom ut där bara några veckor efter jag hade offentliggjort mitt problem så. Och nej, det har kommit några efter, och det är säkert många andra skulle jag tro också som inte är allmänt känt så. Idrottsvärlden är nog ganska kännetecknas av att det pratas väldigt mycket spel. Ja, du har mycket tid och tjänar oftast relativt stora pengar.
Mm.
Så att ja, man är nog man är en större farozon tror jag än vanlig, ska man säga.
Är det just varför egentligen? Det är flera också som tror och liksom spekulerar i att det finns ett stort mörkertal bland.
Mm, det tror jag med. Ja. Absolut. Men jag tror man i och med att man spelar matcher och så vidare, så får man en viss, man får uppskattning på kickar på det. Sen söker man och det på andra ställen också. Och spelet ger dig det till viss del. Men nej, tyvärr, man pratar inte så. Nu har det ju blivit mer uppe på tapeten att det finns en baksida med alltihop. Mm. Det är jag väldigt glad för att det har blivit. Så att jag hoppas alla yngre som håller på med spel liksom vet vad det kan innebära och är försiktiga med vad man gör.
Pratas det om spel i omklädningsrummet?
Här vet jag inte riktigt. Här har jag inte varit så länge, så det har jag inte upplevt. Men av tiden i Kalmar så, ja, men absolut, det gör det.
Mm.
Ja, det gör det.
Vad gör du då med din bakgrund? Låter man det passera? Eller?
Ja, jag låter det passera. Det gör jag. Det är ingenting som jag är intresserad av att lyssna av. Så att en del går jag därifrån, eller så bara slår jag dövörat till.
Mm. Du blir inte liksom förbannad?
Nej.
För de känner ju till det förmodligen.
Ja, men det jag kände var väl i början när jag hade pratat om det så kände jag väl att det fanns en stor respekt för att man inte pratade om det när jag var i närheten så. Men allt blir ju vardag igen, och alla har inte kanske varit med på riktigt på den resan som jag gjorde heller där, så att det var väl inte riktigt så de senaste åren så, men det är inget som jag liksom bekommer mig på det sättet.
Mm. Var det, vände sig andra med samma problem till dig efteråt, eller liksom hörde av sig?
Ja, jag har varit i kontakt med personer efteråt som har hamnat snett med sitt spelande så.
Mm.
Har försökt vara en...
Andra idrotts...
Inte idrottsmänniskor, utan icke-fotbollsspelande, vanliga människor om man säger så. Mm. som jag har försökt ja, men stötta och framförallt kanske berätta om min historia så, för att ge en, för ge dem en känsla av att de inte står ensamma och är unika på det sättet, utan jag har också varit där och jag vet hur dåligt man kan må och vad allt vad det innebär.
Vad jag tänker när man är, du är ju på insidan av fotbollsvärlden, så har du någon gång liksom slagits av tanken att spela på egna matcher eller andra allsvenska matcher, ge sig in i det? Du har ju med en annan insyn.
Alltså när jag var i missbruk, ja. Jag tänkte så, men nej, det var, alltså det är klart att Stryktips och så var ju en del av det som man spelade på ibland, och då var ju allsvenska matcher med ibland så, men inte på det sättet att jag har spelat på egna matcher, och för det har jag ändå försökt undvika så att det,
och där, för jag har haft en där förståelse hade du åkt dit
att,
också
ja, på. Haft en förståelse för att det inte är bra och inte okej.
Men hur insåg du det då? Vad var tipping point?
När jag kände att jag hade ett problem.
Att du hade liksom ett problem.
Ja, det var nog att jag, ja, man började känna att man åsidosatte saker som man, ja, som man vet egentligen är det käraste man har. Att det inte betyder allt just då, utan spelet blev viktigare. Och att jag, ja, blev irriterad när jag inte fick spela och inte hade tillgänglighet till det. Och så märkte man också att liksom, ja, pengarna rann iväg och ja, skulderna blev större och så. Så då insåg man väl att man hade problem. Och när man väl har insett det för sig själv så, ja, då tar det ändå tid innan man, ja, vill berätta det för andra, för att det finns ju en skam i vad man har ställt till med och vad man har gjort så. Men nej, det jag kan säga om det är personer som befinner sig i ett sånt läge, så är det ju bara att berätta för anhöriga och de man litar på, för att det är en otrolig befrielse få gått och bära på det så länge själv, till att få öppna upp sig så. Så för egen del så är det, ja, en stor lättnad, samtidigt som man kanske då, ja, skjuter över en viss börda på anhöriga som inte haft en vildaste aning om vad som har pågått, men ja, att det blir lite chockartat så.
Hur hanterar du det idag?
Ja, idag känner jag mig väldigt stabil i det så, att jag vet att jag inte, ja, jag kan inte spela så, för att jag har, det kan gå väldigt snabbt till att man tycker att det är kul, till att det blir ett problem. Så att spel är ingenting för mig, och nej, framförallt så försöker jag liksom jobba med mig själv, att utveckla mig själv och se vad jag gör, skriva dagbok på kvällarna för att se vad jag gör på dagarna, för att hela tiden liksom ha en utveckling i sig och inte börja med något destruktivt beteende igen.
Så det är inte bara en träningsdagbok längre, utan det är...
Nej, den har övergått mer till en allmän dagbok.
Ja,
så.
En livsdagbok. Ja. Men ja, det är väl kanske ett bra sätt att hantera.
Det tror jag är ett bra sätt för alla, oavsett om man varit missbruk eller inte, att reflektera över sina handlingar och vad man gör på dagarna.
Låter ju nästan som en kajsen grej liksom.
Ja, det är nog. Sitter en liten annan på min axel.
Ja, eller så är du köpt av Toyota. Jag tror att kajsen grejen kommer från Toyota.
Ja, det är mer än
ständig förändring genom små modifieringar liksom. Ständig förbättring.
Okay.
Ja. Men eller så blev Nanne köpt av Toyota. Men annars liksom klimatet runt fotbollen nu och idrott överlag, kollar du på Champions League, du kan ha 6 spelreklamer i det paus, räcker vad tycker du om det här?
Nej, alltså det, jag ogillar det ju skarpt. Det på något vis så förstår man ju att det verkar vara en väldigt det verkar vara en väldigt bra business. Och då tänker man hur många egentligen är det som spelar och kanske spelar för mer än ja, vad man ska. För det poppar ju upp nya spelsidor och kasinon känns som varje vecka. Och som du säger, är man, kollar man på en fotbollsmatch så ja, det är hur mycket reklam som helst. Så att det är klart att jag tycker att det smakar lite illa i min mun och jag tycker att det är oroväckande utvecklingen som sker.
Jag tror det är ju något spelbolag liksom som samarbetar med Svenska Hockeyligan och sådär. De letas ju in här också. Det är ju precis som alkoholen gör liksom. Du kan ha en Falcon alkoholfri arena liksom. Du hittar lite täckmantel och något sätt du ger in. Om ett spelbolag skulle vilja sponsra giffarna, skulle du göra någonting? Skulle du ta ställning?
Ja, jag skulle ju helst se att man inte gjorde det. Så att nej, det hade känts fel att springa runt med en sån logga på matchdräkten. Det kan jag säga.
Men vi har lite lyssnarfrågor kvar. Någon handlade ju om position. Vi pratade ju om vad du skulle bidra mest, och där har vi varit inne på centrala mittfältet, så jag tror vi hoppar vidare. Men Edith Einarsson, vi har några första lyssnare som alltid gillar att fråga. Edith är en sån.
Jag känner igen Edith.
Ja. Hur avgörande var Joel och giffarnas sätt att spela för valet att komma hem? Och fanns det andra tankar?
Nej, men det är klart att det var en avgörande faktor så. För att jag har haft kontakt med Joel under många år efter jag lämnade giffarna också. Vi har träffats emellanåt och pratat fotboll och pratat hans filosofi och hur han jobbar med ett lag så.
Men det är just han
som jag pratat
med. Som du har haft kontakt med?
Ja, det är framförallt honom. Så att ja, jag hade ju, när jag har hört det så har jag liksom känt att ja, det hade varit jäkligt spännande att få vara en del av det och se vad man skulle kunna åstadkomma. Och ja, jag har ju sett mycket matcher och tycker Giffarna har spelat på ett väldigt attraktivt sätt. Också haft väldigt, verkar som man haft en väldigt utvecklande miljö. Många som har tagit stora kliv i Giffarna här senaste åren. Så att det är klart att det kändes väldigt bra när det blev aktuellt och att vi slut kunna ro det i hamn.
Har du varit nära någon gång tidigare en flytt tillbaka hit? För det har ju alltid ryktats.
Ja, nej, men det har det väl varit egentligen.
Det är du och Rickard Rickardsson som du har skrivit om varje år.
Alltså. Ja, nej, men det var väl framförallt, det var nog närmast när mitt kontrakt med Kalmar gick ut 2012. Då var vi hade väl väldigt framskridna förhandlingar. Men då åkte ju tyvärr giffarna ur. Vilket gjorde det inte lika aktuellt. Och nej, jag hade det väldigt bra i Kalmar också då. Så att det var också ett bra alternativ för mig då. Men det var väl den gången som det var närmast.
Ja, men då följde på det.
Ja.
Inget annat. Anders Lindqvist frågar om du har noterat några skillnader i träningsupplägg mellan KFF och GIF.
Rent generellt så tycker jag väl att man har tränat lite. Vi tränar lite lugnare här i GIFarna än vad jag är van vid i Kalmar. Men sen känns det som man har, ja, men ännu tydligare med vad man vill. Det känns som att det finns en röd tråd i varje träning, i vad som symboliserar med vår filosofi som man kan känna igen så. Och det känns såklart superbra. Så att det är väl skillnader som jag har märkt av.
Det måste ju skilja sig lite från Nannes fys. I Hammarby pratade han ju väldigt mycket om fys.
Ja, alltså. Men fysen är en, fysen och fasta, det är viktiga faktorer för honom.
Ja. Men vad tycker du då om det där, att ta lättare på de delarna?
Ja, alltså jag tycker att man ska prioritera de saker som man tycker är viktigast. Så det, det är ju att träna på sin egen spelmodell är det absolut viktigaste. Sen finns det bara en viss tidsram man har, och då är det vad man ska prioritera så. Och nej, jag tycker att man jobbar på helt rätt sätt som vi gör i Giffarna just nu.
Mm. Ja, men det funkade ju förra året.
Ja, det gjorde det bevisligen.
Mm. Funkade okej då mot AIK?
Ja.
Mm. Vi får se, det kommer bli ett spännande år. Men vi har hållit på i ungefär en timme och en kvart.
Okej, okay. Ja, tiden går fort.
Ja, det går roligt. Så vi ska börja runda av. Mm. Men vi får väl se, nu har vi liksom fått vara lite kronologiska. Man hade kunnat stanna mer på något ställe sådär. Men då får vi väl bjuda in dig igen kanske framöver i sommar.
Ja, får göra det.
Ta det, det igen. Mm. Men bra radioröst, så det funkar.
Okej, okay, kanon.
Mm. Men tack så mycket, Tobbe.
Tack själv.
Ja.
Hallå, pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capriciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
Mm, en kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa, hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.
Nej. Dåliga vibrationer är att gå utan byxor till jobbet. Bra vibrationer är när du inser att mobilen är i bröstfickan. Få bra vibrationer med Vimla. Mobiloperatören med Sveriges nöjdaste kunder enligt SKI.